Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Varmt, varmt välkomna till avsnitt 93 utav Svenska FPL-podden. Vi ska prata ner Game Week 7 och blicka fram emot Game Week 8 som är sista Game Weeken innan säsongens andra landslagsuppehåll. Vi spelar in idag tisdag den 3 november och agendan för dagens avsnitt är att vi såklart ska snacka ner lagen och omgången från Game Week 7. Vilka spelare kikar vi mot? Vilka spelare är vi inte lika intresserade utav. Vi kommer att ha en veckans diskussion som handlar om kaptens rotation. Vikten utav kaptensvalen här är ju direkt avgörande för hur det ska gå i fantasy. Så jag har sett en sak som jag skulle vilja dryfta och lyfta för både er lyssnare men även Kristoffer som är med mig idag. Vi kikar snabbt in i poddlaget, vi kommer med veckans rekommendationer fullt av en kaptensdiskussion innan vi ska ge oss i kast med alla de lyssnarfrågor som ni har skickat in. Det har varit en hel del. Några av lyssnarfrågorna svarade jag på direkt på vår Facebook-sida för att jag inte kommer ha med dem. Men jag hoppas vi ska kunna beta av en hel del frågor i podden också. Innan vi går igång tackar vi som vanligt våra samarbetspartners i Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Yes, jag ska även nämna det. Vi har ju det här eventet med Glenn, det här den 21 november. Nu kom det nya coronadirektiv eller rekommendationer och vi har haft en del lyssnare som har hört av sig och varit lite oroliga kring eventet. Vad som händer, kommer det fortfarande bli av? Allting är ju såklart preliminärt och vi följer utvecklingen noga, men jag pratar med grabbarna på Glenn, de är vana med de här coronagrejerna, det har jag hållit i sig sedan tidigt i år och eventet är inplanerat med de coronadirektiv som finns med avstånd mellan borden och beställning sker vid sittande bord, inte framme i baren. Det är begränsat antal platser som kommer vara där. Så planen idag är att köra eventet enligt plan. Och skulle någonting ändras så kommer vi gå ut med information. Men då vet ni i alla fall vad som gäller. Självklart, om det är så att ni har några symptom eller så den 21 och har sagt att ni kommer så hör ni av er och håller er gärna borta. Vi vill jättegärna träffa er men inte med symptom. Kristoffer, Stefan är inte med oss idag men du och jag ska styra skutan. Jag tänkte att du kunde börja med laggenomgången och absolut. Varför inte börja med Spurs Brighton 2-1?
Ja, vi fick se ett Spurs som verkligen är i harmoni och de hittar varandra där uppe på topp. Kane, Son, de spelar i symbios, sa jag ju tidigare, eller förra veckan också, men de är fortsatt där. Vi fick se en Mourinho-roulette som vi inte har sett innan. Han roterar på ytterbackarna, det har varit ett tag nu, men han börjar likna Pep mer och mer, så det är svårt att sätta en ytterback i Tottenham. Men Reguilón gjorde en fantastisk match i denna och kommer med mycket uppåt i anfallen. Kan det vara för att Son kliver in mer i banan, Doherty får stanna på sidan och hålla sig och skydda defensiven lite mer. Kane kommer undan med poäng, gör mål, och Gareth Bale kommer in igen, han gör poäng, fint mål. Han är snart startklar, tror jag, och jag tror att snart är det dags att sätta in honom, men vänta några omgångar, för nu börjar det bli svårt för Spurs och deras schema vänder väldigt mycket då de har City, Chelsea, Arsenal, Crystal Palace och Liverpool. Men kommande match är först West Bromwich, så håll kvar dem och klara på kaptens diskussioner och potential i Kane och Son. Ett Brighton då, där yttrarna fortsätter att imponera, och Lamptey kommer ju av plan med mål denna gången. Han fortsätter att forcera längs kanten, men glöm inte även Solly March på andra kanten har extremt fina siffror, underliggande statistik, och gör det fantastiskt bra även där. Man ser att Dunk saknas där bak, så det är lite rörigt i backlinjen. Vi ska tillägga det att både Lamptey och Solly March går med lite små skavanker i lårskador och liknande, så lyssna in presskonferenserna innan man går och över till dem. Men schemat är ändå okej, så att de går att sätta på bänken då det är prisvärda killar. Mopay och övrig offensiv kraft. Mopay var inte med denna matchen, men Pascal Gross, Trossard och Lallana hade det tufft att ta sig förbi Dier och Alderweireld framförallt i mitten där. Har du något mer att tillägga, Alex?
Nej, jag tycker det är kul att du nämner Mourinho som den nya Pep. Det är väl Potter som kanske framförallt håller på att spela något spel här. Jag vet inte, här, enligt Potter, Ryan till exempel vilades ju i matchen. Och det var, han gick själv ut och sa det. Ja, han har spelat mycket fotboll de senaste 2-3 åren, så vi roterar lite här. Vilket är jättekonstigt på en målvaktspost. Och jag hade blivit vansinnig om jag hade suttit med Ryan i kassan. Och det är väl, jag tror han är den tredje mest ägda målvakten eller någonting sånt.
Han runt 16-18% tror jag.
Ja, och det är många som har gått på en Ryan med ett icke-spelande andra alternativ. Så att, det irriterar ju mycket. Jag tror att Ryan kommer vara tillbaka, men jag vet inte vad som kommer hända. Så det är en osäkerhet. Att Mopay inte ens är i truppen, jag har inte hört någon förklaring. Det ska inte röra sig om någon corona, inga skador. Det har gått en del rykten om att Mopay inte, ja, men han håller på att sväva iväg lite och börjar bli lite dryg, men det är rätt osäkra rykten, jag vet ingenting, men det är lite konstigt, och Mopay är ju också en spelare som sitter i en hel del byggen, så man får följa med lite där och se vad som händer.
Yes.
Och tillägga kring Spurs också, det är ju att många kommer kika mot dem för kaptensbindeln här till Game Week 8, det kommer vi komma till längre fram, men man ska med sig att Spurs spelar Europa League borta i Bulgarien på torsdag, och de torskade senaste matchen i Europa League, så det är nog ganska viktigt att vinna nu. Jag tycker man följer det intensivt, de spelar ju sent torsdag. Och den här gameweeken har vi ju en tidig deadline. Det har aldrig varit så här tidigt. Klockan 17 på fredag. Så att det kommer vara kort om tid. Men ja, man får vara med lite där. Det kan vara en del trötta Spurs-ben. Det är i alla fall bra att ha med i beräkning här längre fram.
Yes.
Jag ska gå vidare och prata Liverpool-West Ham. En match som Liverpool vinner med 2-1. Och jag börjar med Liverpool. Det är ingen nolla den här gången heller för Liverpool, och jag tror att det blir frustrerande att sitta på de här dyra Liverpool-försvararna. Vi får se en ny bekantskap, i alla fall för mig, och han gör Premier League-debut, en mittback vid namn Phillips, prisad 4,0. Han gör det väldigt bra i den här matchen, tycker jag. Det är ingen spelare jag däremot kollar emot. Jag tänker att Fabinho snart är tillbaka, kan spela där, Matip också borde vara tillbaka, så att det är ingen spelare jag kikar mot, men han gjorde det bra i alla fall, och han kommer säkert få någon match här och där för rotation eventuellt, men även om det är några skador eller sådana känningar. Jag tycker att det finns ett case att lämna Liverpool-försvaret helt. Jag vet att vi tidigare har pratat om att om man har suttit med både Trent och Robertson till exempel, att kanske Max har kvar en. Men jag tycker även det finns ett case att lämna det helt. Vi har fått en del lyssnarfrågor på det som vi kommer ta i slutet av programmet med vettiga ersättare. Men det finns bra ersättare där man dessutom sparar in en del pengar. Det jag ska säga är att jag tror att Trent och Robertson, de kommer ta poäng. Både i form av nollor som kommer komma här och var, men framförallt med offensiva poäng. Men till den slanten så finns det andra spelare som kan erbjuda exakt samma sak, mer eller mindre. Och jag tycker att caset är ganska starkt att säga hej då till båda två. Annars så har vi en Jota som är glödhet med mål igen här emot West Ham. Han har gjort tre mål på de tre senaste om man kollar all competitions. Då räknar jag inte ikväll, för Liverpool spelar ju borta mot Atalanta idag. Han har ju redan gjort två mål där, men matchen pågår nu. Men som sagt, han är glödhet. Kollar man i ligan så har han gjort tre mål på fem ligamatcher. Kan vara intressant. Jag tycker framförallt att han ikväll nu i Champions så spelar de ett 4-3-3 och vilar Firmino. Men annars så verkar han ha en startplats när Liverpool väljer att spela ett 4-2-3-1 system. Och kanske mer att han är en rotationsspelare i ett 4-3-3. Där Firmino kanske ändå är första valet. Men med den fina form Jota visar nu så kanske Klopp bara kör på med honom. Man ska också säga det att Jota har ju ett bortdömt mål mot West Ham. Där Mané annars hade fått en assist. Sen så, ja, Salah, Mané. Det är fortsatt den. Jag tycker att man behöver ha något av dem. Om man nu ska överge deras defensiv så ska man definitivt sitta med en av dem. För mig så faller valet ändå på Salah. Kollar vi West Ham då. Ja, vi har ju pratat om det väldigt länge, men nu vänder schemat. West Ham har gjort det superbra fram tills nu, men med ett grymt tufft spelschema. Nu vänder schemat. Vi vet inte om West Ham kommer se lika bra ut när de ska föra matcher och så. Men jag tycker att det har sett väldigt bra ut. Så jag ser verkligen fram emot att se West Ham. Det är Fulham nu den här gameweeken och man kan ju inte önska sig så mycket mer. Jag tycker schemat ser bra ut faktiskt fram till mitten av februari med någon lite tuffare match här och där. Frågan är då, vart vänder man sig? Vilka spelare ska man plocka in? Jag tror att de allra flesta kanske hade kollat upp mot anfallaren Antonio, prisad 6,2. Ja, nu har han sin hamstringskada där och lite osäker till helgen. Eventuellt kanske han spelar, vi får se. Han tränar i alla fall lite lätt redan och om han inte spelar nu så är det landslagsuppehåll, så han är säkert tillbaka till game 9 om det inte kommer någon setback. Och det tycker jag är en spelare man absolut gör rätt i att kolla närmare mot och ta in i sina trupper. Kollar man annars så finns det ju case att faktiskt ta in spelare från West Ham både på mittfält och i försvar. West Hams försvar har gjort det jättebra. Cresswell är kanske den som har imponerat mest, men även den som kostar mest. Jag tror han är prisad 5,1. Och om man har lite lägre budget så kan man gå på spelare som Masuaku eller Kofal som är prisad 4,5. Jag tycker det är jättefina alternativ och väldigt prisvärda. Mittfältet, där har vi flera. Personligen har jag gått på Zuzek som är det billigaste alternativet, 4,9. Tycker att han är intressant, fortsatt. Det är inte den bästa mittfältaren ur ett FBL-perspektiv i West Ham. Det skulle jag ändå säga är Fornals som är prisad 6,4. Ägs endast av 0,7%. Men ja, det beror lite på vad man har för uppsättning på laget. Bowen för 6,3 är också ett alternativ. Kristoffer, har du något att tillägga kring antingen Liverpool eller West Ham?
Nej, jag tycker du gör en väldigt bra analys där. Både Fornals har ju sett het ut och som differential kan han absolut hitta in i många lag tycker jag. Och han är prisad på ett bra sätt och kan hamna på bänken också om man väljer en 4-3-3 eller liknande. Så att det var många kloka ord där. Ska jag gå vidare med Willa?
Ja, gå vidare. Här har vi mål. 3-4 vinner i 15 matcherna.
7 mål, 6 olika målskyttar. Villa startade riktigt tungt och man fick ju till och med ett få hjälp av VAR för att få ett självmål bortdömt. Och sen det var tungt i 60 minuter ungefär. Sen fick de fart på grejerna och då fick de verkligen fart. Och de hade ju riktigt häng på det på slutet att få in en kvittering. Men det blev inte så. Ross Barkley gör det bra i denna matchen. Förra matchen var lite på efterkälken i alla dueller tyckte jag. Men i denna matchen så är han ett väldigt bra komplement till Grealish och Watkins. Och han kommer med mycket i offensiven. Nämnde Grealish och Watkins ska finnas med. Schemat ser fortsatt fint ut. Och håll kvar era spelare om ni inte är... och bli inte oroliga för att de förlorar denna matchen. Martinez har många valt att gå på i kassen. Han gör det bra, men målen här det är ju två riktiga rökare från Ward-Prowse och en språngnick från 2 meters Vestergaard som inte går att stoppa riktigt. Och även Ings mål är en riktig kanon, så att inte döma honom för det. Han kommer få skott på sig och rädda dem och han kommer hålla nollor framöver då matcherna är gröna. Så det är bara Arsenal, men jag skräms inte så mycket av dem. Auba har sett bra ut, men jag tror att man kan sitta rätt lugnt där. Han vet ju hur de spelar också. Southampton däremot, de satte fart från början. Som jag sa, de fick ett mål bortdömt, ett självmål där. På Ward-Prowse födelsedag så firade han med 2+1. Två riktiga kanoner. En riktigt fin assist till Vestergaard. Som kan vara ett riktigt bra byte för endast 4,6. Om man behöver frigöra lite kapital. Kanske gå ner från en Liverpool-försvarare och få ner budgeten och kunna flytta över dem på andra ställen. Vi fick se Dennings kliva av skadad. Vi vet inte än. Jag har inte fått så mycket status på honom. Du kanske har bättre information där framöver. Schemat är hanterbart och det finns bra matcher att fånga upp. Men om Ings är borta så är offensiven lite försvagad. I mittfältet är starkt med Ward-Prowse. Romeo håller ihop där och än så länge så är han utan avstängning. Vi vet inte, den kommer snart komma. Han är helt levrad. I denna matchen så är det Bertrand som övertrumfar sin högerflanksgranne i offensiv utdelning. Då han gång efter annan kommer efter kanten och han har sett bra ut på slutet. Så jag, i nuläget så går jag på Bertrand för Walker Peters. Men båda är bra alternativ. Har du något mer att tillägga, Alex?
Ja, men några saker som jag tar med mig. Dels, jag och Stefan hade länge en diskussion, inte i podden kanske så mycket, men utanför podden om hur det ser ut i Villa med straffarna. Jag kände att Barkley nog mycket väl kan ta en straff här framöver och Stefan trodde mer på Grealish. Men det vi ser här när både Barkley och Grealish är på plan är att Watkins tar straffarna. Och det blir jag väldigt glad över som Watkins-ägare och tycker det stärker caset för honom än mer. En billig forward som tar straffarna i Villa som är ja, men, snabb, Villas fina spelschema. Det tar jag med mig. Jag antar att han fortsatt kommer lägga straffarna. Jag tycker även att Villa är värda mer. Det vi ser, absolut, precis som du är inne på, James Ward-Prowse ja, på liggande boll. Det är dumt av Villa att ge han de möjligheterna, för han är inte av ligans bästa på just liggande boll. Kollar man expected goals-siffrorna så talar det sitt tydliga språk. Villa hamnar på 2,0 och Southampton 0,68. Så Southampton överpresterar verkligen. Dock ljuger de här expected goals-siffrorna lite eftersom att de inte tar med James Ward-Prowse på liggande boll i de siffrorna. För att får han de lägen som han får, det är liksom... Det är där han lägger upp bollen på träning när han ska slå frispark och man får välja själv. Men jag tycker jag vill ha lite oflytt som inte får med sig någon poäng alls här.
Absolut, det håller jag med om. Har du hört någon status på Ings? För jag hittar ingen info än så länge om det.
Jag hörde, han har varit iväg och kollats, men det är inga definitiva besked. Så precis som du säger här, avvaktar man presskonferenser, ser om man kan få någon information där.
Ja. Yeah.
Jag går vidare med Sheffield United, Manchester City. Uddamålsseger 1-0 till City, och vi börjar väl med City såklart. En spelare som Stefan har pratat väldigt mycket med mig om och försökt bygga ett case kring, som jag nu helt är med på, det är Cancelo. Gör det jättebra här. Prisad 5,4. Kollar man på att gå ner från exempelvis Trent eller Robertson, är han ett vettigt alternativ? Kanske inte just nu. City spelschema vänder ju framförallt i och med Game Week 10. Nu har de Liverpool och Spurs innan dess. Men Cancelo, mycket bra bonusspelare. Sedan Game Week 5 då han fick chansen så snittade han 7 poäng. Mot Sheffield så var det den spelare som skapade flest chanser av alla. Och då ska man säga att då det är till och med mer än Kevin De Bruyne, som annars brukar leda det här jämnt. Och den här säsongen så är han den City-spelare som har skapat näst mest chanser, då bara slagen av De Bruyne. Och då har Cancelo bara spelat 3 matcher. Ser jättefin ut. Så jag tycker han är jätteintressant att leta efter försvarsspelare. Och det är många som gör när man ska lämna Liverpool-skeppet. Och Laporte, Diaz, de får spela ihop sig mer och mer. Tycker det ser bra ut. Och jag tycker inte Laporte och Diaz är spelare man tar in. Utan då är Cancelo ett mycket bättre alternativ. Vilas nu i Champions League idag. De spelar hemma. I Champions League så får Torres chansen som forward, precis som han fick här i matchen mot Sheffield, som en falsk nia, out of position. Men det tror jag inte man behöver kika allt för mycket mot. Jesus tillbaka på bänken här i Champions League och bör snart vara spelklar och då ta en forwardsplats nu när Aguero är borta. Det tycker jag är extra intressant för spelare som Kevin De Bruyne och Sterling, som då har en forward där framme. Även om Jesus har missat en del, så är det ett snäpp upp mot vad de har fått gjort nu när de spelar med falska nior. Sheffield då, ja, de har, jag kan säga det, Cancelo gör det ju bra, men Sheffield har en riktigt svag högersida rent defensivt sett. Nu möter de Cancelo och Sterling. Jag tycker man kan lyssna lite extra noga om man sitter med Chelsea-spelare. Nästa match så är det Chilwell och Werner eller Pulisic som kommer vara där ute på vänsterkanten och göra livet surt för Sheffield, tror jag. I den här matchen så släpper de till 10 chanser, Sheffield. Och utav de 10 så är det 7 stycken som kommer från just högerkanten. Under de första 7 gameweeks är det inga annat lag som har släppt till lika mycket som Sheffield från högerkanten. Så det tar jag med mig. Jag avvaktar med Sheffield-spelare och plockar in i mitt fantasybygge. Men jag tycker ändå Brewster ska nämnas, för att det är en startande spelare för 4,5 som forward. Något att tillägga där, Kristoffer?
Nej, jag tycker det är väldigt fina omdömen du har att säga där om Cancelo, och som du även säger, Brewster, han är ett case, men jag avvaktar lite just med Sheffield i eget fall där.
Ja, nu väljer jag att fokusera mycket på det kring Cancelo. Jag tycker han är ett jättebra alternativ. Självklart, De Bruyne och Sterling är spelare man kikar mot. Dock inget jag tar in än nu, sett till att Liverpool väntar här i Game Week 8. Landslagsuppehåll, det kan hända skador och sådana saker. Och sen så är det Spurs efter det. Så att, men redan nu bör man ha någon plan för att få in City-spelare till när spelschemat vänder. Och då såklart lockar ju Sterling och De Bruyne, då de gärna kan tänkas kliva på en kaptenspindel eventuellt.
Om några veckor så får vi ett riktigt fint schema på City. Så att,
ja. Kan inte du fortsätta med Newcastle-Everton 2-1?
Det ska jag göra. Och vi nästan får säga Wilson och mot Everton. För det är ju Wilsons riktigt fina statistik som talar för honom. Och de är ju inte så målglada, men de har honom där och han står ju för 60-70% av deras mål. Och är han på plan och Newcastle har ett bra schema, så ska man ha honom i laget. Han gör alltid mål och är alltid farlig framåt. Vidare så tycker jag att fembackslinjen håller emot bra mot Everton, som inte visar mycket offensivt i denna match dock. Jag blev glad att se Frazier komma in och vara riktigt pigg när han kom in på kanten. Almiron hade ju gjort det innan väldigt bra, men han kommer in och extremt pigg på sin kant. Han kanske snart är i fullt slag och kommer hota om en startplats. Men frågan jag ställer mig är, kommer de ta sig igenom Southampton och Chelsea som väntar? Eller ska man vänta några gameweeks tills det blir lite lättare schema för att ta in Wilson? Jag vet att vi har fått många frågor på honom där, men jag håller försiktigt. Jag är försiktigt positiv till honom, men jag håller honom lite på under lupp så länge. Darlow gör det bra i kassen och kollar man på ett wildcard nu efter landslagsuppehållet så kan han vara ett case. Men han är prisad lite över de här 4,5, så jag tycker ja, han är ett bra case i alla fall. Så ha med han i tanken, men bygg inte för mycket kring honom kanske. Everton då, man ser att de saknar James, Digne, Coleman och Richarlison. Det blir inte riktigt samma sätt, samma spel. Det är viktiga pjäser det här. Framförallt ytterbackspelet med Digne. Men Coleman har också visat att det är svårt att ersätta honom. Speciellt med de bakom spelarna som de har. John U. Kennedy gör en bra match, men inte alls på samma sätt. Richarlison saknas jättemycket då han bidrar väldigt mycket i offensiven och hjälper och avlastar Calvert-Lewin. Och som nämnde Calvert-Lewin, han fick inte de bollarna han ville ha och behöver för att vara den målsprutan. Schemat är bra, men de har United i nästa match och jag tror inte att man kommer ta sig igenom den. James är fortsatt lite osäker. Richarlison är inte tillbaka än. Dock är Digne tillbaka, vilket kan vara en extrem tillgång. Men sen blir schemat lite lättare, och så släpp inte dina Everton-gubbar än, utan håll dem kvar. Men kanske inte ha för många, men någon i alla fall tycker jag man ska ha.
Ja, på Newcastle-spåret där så måste jag bara gå in direkt. Alltså, Carl Darlow, nu Kristoffer, nu måste du ha tappat det. Han ska inte in i något wildcard. Där säger jag emot, det finns bättre alternativ. Det är i alla fall min synpunkt. Däremot Wilson som du nämner, jag tycker han smyger under radarn. Det känns som att man inte har pratat så mycket om honom. Men det är faktiskt bara Kane och Vardy av anfallarna som har tagit fler poäng. Och ja, när Newcastle gör mål, ja men då är det ju han. Dessutom straffskytt, så Calvert-Lewin i den här matchen, ja men han har ju pratats hur mycket som helst om. Wilson har tagit mer poäng. All cred till honom. På Evertons del, jag måste bara få med det här, jag fattar inte vad Premier League håller på med. Du var inne på det, Digne fick ju direkt rött kort, vilket är 3 matchers avstängning. De överklagar inte det röda kortet, de överklagar antal matcher. Och Premier League sänker det till 1 match. Jag tror att vi kommer få se överklagningar till höger och vänster på röda kort. Så jag tror att Premier League kanske har gjort sig en rejäl björntjänst där. Jag tycker dessutom att det är ett rött kort som Digne tog mot Brighton, att det ska vara rött. Så att, jättemärkligt. Men bra för Everton såklart att få tillbaka honom. Ancelotti, vi måste väl nämna att Pickford lämnas utanför i den här matchen. Och att Olsen kom in, gjorde det bra. Men Ancelotti har redan sagt att Pickford kommer att stå mot United. Men även att Olsen kommer att få fler chanser att spela in sig. Jag tyckte han gjorde det bra som sagt, och ingenting att göra på de 2 målen.
Nej.
Jag ska gå vidare med Burnley-Chelsea. Ett Chelsea som verkligen har tickat igång nu. Vinner med 3-0 borta mot Burnley. Och Burnley såg ju faktiskt rätt vassa ut mot Spurs i gameweeken innan. Så det säger kanske ännu mer om Chelseas insats. Dock tråkigt för alla Pulisic-ägare. Han var tilltänkt att starta, men klev av skadad på uppvärmning med en hamstringkänning. Och Timo Werner, de som sitter med honom, de fick istället en rejäl bonus. För han var tilltänkt att börja bänk då Abraham starta uppe på topp. Men Werner kommer in, får spela till vänster på Pulisic plats. Och men jag tycker Chelsea, det känns som att det är saker som börjar falla på plats. både defensivt och offensivt. Om vi börjar i de bakre leden så Mondy i kassen, prisad 5,1. Han och Thiago Silva, de har spelat tillsammans tre matcher. De har hållit tre nollor. Så att när de spelar så håller Chelsea nolla, i alla fall hittills. De har släppt till en stor chans under de här tre matcherna då Mendy och Silva spelar tillsammans. Och för att sätta det i perspektiv, de fyra matcherna då de inte har spelat, då har de släppt till åtta stora. Jag tror på en ny nolla i Game Week 8, då Sheffield United väntar. Och jag nämner Silva och Mendy, men de bästa alternativen defensivt tycker jag är Chilwell och Zuma. Zuma gör mål igen i den här matchen. Jag tror det är hans tredje mål. Den takten kommer han såklart inte hålla, men han hotar på fasta situationer. Lägg till Ziyech fina fot på fasta. Så Zuma kan nog få till något mål till. Chilwell är superintressant. Han har stigit en hel del i värde, men jag tycker fortfarande att han är intressant i de 5,9 som han ligger på nu. Det är också en spelare, man, både Chilwell och Zuma, som man kan nämna sett till de här Trent Robertson-downgradesen som folk kikar på. Kollar vi då offensivt, det jag tycker de har fått fart. Där handlar det ju lite om Ziyech som har kommit in. Han gör ju sin första Premier League-start här. Prisad 7,9, vilket kan vara ett rejält fynd. Han gör 1+1 här. Tar fasta situationer och gör det bra. Superintressant. Jag tycker att det finns ett case som kanske till och med trippla upp i Chelsea då. Det är så bra värde på spelarna. För mig hade valet fallit på en dubbel i defensiven med Chilwell, Zuma. Och sen kanske ta Ziyech framåt. Pulisic, vi får väl se nu. Han missar Champions League imorgon. Det har Lampard gått ut och sagt. Och vi får se till helgen. Så där får man avvakta och se. Men jag tror väl kanske att vi får se Pulisic först efter landslagsuppehållet. Men han missar nog bara Game Week 8. Ja, jag var inne på det tidigare när vi pratade Sheffield United och deras svaga högersida. Så jag flaggar upp återigen för Chilwell och Werner då, om det inte är så att Pulisic som kommer tillbaka till helgen i alla fall. Burnley, ja, jag har inte jättemycket att säga. Jag tror Burnley kommer göra bättre resultat än vad de har gjort hittills. Men samtidigt är det ingen spelare som jag just nu tycker är värd att investera i.
Det finns inget värde där som du sa. Men vi såg matchen senast att de kunde stänga ner motståndare. Så var lite uppmärksamma när det kommer storlag på besök. För då kan de stänga ner.
Ja, och det tycker jag att de kan göra, men jag ser inte att det är någon spelare jag vill ta in därifrån defensivt ändå. Men man kanske kan ha med sig det att om man går och lutar med en kaptenspindel när ett lag ska möta Burnley, ja, men det kanske inte är en superbra match alla gånger, men
nej,
inte investera, det gör inte jag i alla fall. Vill du ta Leeds Leicester? Där blev det en del mål också, 1-4.
Ja. Det blev ju det, och Leeds satte hög fart från start som vi är vana vid. Men utan Rodrigo i självkarantän för coviden där så blev det inte så mycket extra fart framåt. Och Bamford var tillbaka i vana trogen form som vi pratade om, att hans underliggande statistik inte riktigt är med honom sett till poängskörd och sådär. Han har ju varit fantastisk att ha, men i denna matchen så får han inte utdelning på sina lägen. Han missar flera klara chanser. Och jag vet inte, ska man gå på honom eller ska man vara försiktig? Jag själv är lite försiktig med att byta in honom just nu. Då många har rusat dit. Man har ett okej schema. Messilier visade tecken på lite orutin ibland. Han slarvade lite i vissa dueller. Och det kunde kostat ännu mer om... Men man hade turen på sin sida i de lägena det blev. Dock ska tilläggas att priset på spelarna är bra, så att man kan vid svåra matcher sätta dem på bänken. Man kan ha med Ailing, Dallas, Harrison bland annat. Men Dallas som gjorde poäng i denna matchen framför allt då. Ett Leicester som Man trodde att skadorna på backlinjen skulle ställa till det ännu mer, men Fofana har gjort det riktigt bra. Justin har fått ta några steg neråt och spela till höger i trebackslinjen. Vi har ju pratat om nu, kanske det snart är dags för honom att lämna skutan, men nej då. Rodgers har andra planer och sätter honom istället till höger. Så att, håll kvar honom lite till. Vi vet inte riktigt vad som händer där. Det funkar bra, men man hade en lite mer defensiv inriktning på yttrarna denna matchen, i alla fall i Albright, som inriktade sig lite mer på defensiven, vilket gav utdelning då Vardys slit och han kommer till lägen. Han skjuter få skott, men han gör skotten han skjuter, de går i mål, så att Vardy börjar bli mer och mer intressant om man har pengar över att ta in. Han är dyr, men ja, det finns ett case att snart ta in honom, tycker jag. Tillemans gör en riktigt bra match, går av med 3 bonuspoäng och han styr och håller ihop mittfältet. Barnes har fortsatt bra form, men vi ser tendenser att han blir utbytt allt tidigare, och Ynder gör det riktigt bra när han kommer in. Även Madison, när han kommer in, är snart redo för start, och då blir Leicester än mer att räkna med i offensiven. Man har 2 tuffa matcher nu framöver, sen lättar det något, och då tycker jag att det finns case att ta in spelare ur Leicester. Ser vi att Harvey Barnes går ner lite i form, så kan Ynde vara ett billigare alternativ. Men Tillemans ser riktigt fin ut just nu.
Yes, jag måste bara skjuta in när jag ser precis att Liverpool leder med 5-0 mot Atalanta efter 56 minuter. Jota har gjort 3 mål nu. Mané har gjort 1+1. Salah har gjort 1+1. Vi får se vad som händer där med Liverpool. De verkar ha fått upp ångan i alla fall. Men jag måste säga det, Vardy, Kristoffer. Jag blir inte klok på honom. Alltså, jag förstår, de som sitter med Vardy sitter där supernöjda. Han ligger delad skytteligaledare på 7 mål. Men samtidigt kollar man på hans statistik. Han har inte haft ett enda skott på mål på hemmaplan. Det är ingen spelare jag kollar på att ta in. Och jag kanske får liksom tappa rank på det och så, men... Jag kan inte ta in en sån spelare. Samtidigt gör en mål. Jag tycker det är supersvårt. Men vi får se helt enkelt vart det här kommer ta vägen. Leicester har Europa League hemma på torsdag, tycker jag vi ska nämna också. Att man har koll på det. Gällande Bamford där i Leeds. Jag måste säga det. Jag har varit lite så här. Från historiskt sett med Bamford, att han har bränt så mycket. Men jag börjar svänga där, lite tvärtom mot dig där då kanske. Men jag tycker han verkar ha fått till det där. Sen får vi se, tycker man såg vissa tendenser där mot Leicester. Han hade något läge där han kanske borde gjort det bättre. Men man ska samtidigt ha rimliga förväntningar. Han kostar inte speciellt mycket, och jag tycker till det priset så är han ett av de bästa alternativen i spelet.
Absolut.
Jag ska gå vidare med en match jag egentligen inte ville prata någonting om, men är glad att Stefan inte är med oss idag. Arsenal vinner ju 1-0 borta mot United, och tack vare Pogbas klumpiga, jag vet inte om man ska säga försvarsspel, men han drar på sig den dumma straffen. Det är United hemma på Old Trafford, och Uniteds hemmafaset, det är riktigt dåligt. Alltså, kollar man Premier League facitet de senaste 6 hemmamatcherna, så har man inte en enda vinst. Man har 3 stycken oavgjort och 3 förluster, och det har inte varit superjobbiga motstånd ändå. Jämför man med senaste 6 bortamatcherna, men då har man 6 vinster. Om man ska hitta något glädjande, så är 3 av de nästa 4 i alla fall bortamatcher. Nu spelar man borta i Champions League imorgon onsdag mot Istanbul, vad heter de, Bahakshahir någonting, och får vi se hur det går i Champions League. Har ju spelet sett riktigt bra ut. Kanske har det att göra med att United har haft Martial tillgänglig i Champions League. Han har varit avstängd här med, efter sin utvisning mot Spurs. Nu kommer han vara tillbaka hemma mot, eller mot Everton nu i Game Week 8. Vilket blir intressant att se om det kan bli en boost för Uniteds spel generellt. Annars så är det ju Fernandes och Rashford som man kikar mot i United. Kanske tillsammans med Martial då eventuellt om man letar en forwardsposition. Men jag tycker Rash har sett intressant ut. Vi får se. Jag tror att Martials intåg kommer fortsatt göra Rashford och Fernandes än mer intressanta. Kollar man Arsenal, då har de, ska vi nämna först och främst, Europa League hemma nu på torsdag. Men Arsenal tror jag fortsatt kommer rotera ganska mycket i Europa League. Så det borde inte påverka allt för mycket. Och dessutom som sagt en hemmamatch. Övrigt, Arsenal är det lag som har släppt in absolut minst mål i Premier League den här säsongen. Har bara släppt in 7 mål. Dock så är det inte jättemycket nollor hittills. Nu fick vi en nolla här mot United. Men det borde kunna bli en del nollor här framåt. Jag noterar att Gabriel, prisad 5,1, är en bra bonusspelare. Och skulle kunna vara den spelare man ska gå mot. Men man kanske även ska nämna en spelare som Bellerin som jag tycker gör det bra där ute på sin kant. Ligger i samma prisklass. Om man kollar uppåt så är Tierney för 5,4, men då går jag nog hellre billigare. Och ännu billigare är ju Holding på 4,4. Dock är jag osäker på vad han kommer hålla sin plats när Luis är tillbaka i försvaret. Just nu så är jag faktiskt inte intresserad av offensiven hos Arsenal. Även om schemat lättar lite nu så är det kanske framförallt defensivt där Arteta verkligen har fått Arsenal att tajta till sig lite. Jag tänker inte ens bolla in dig där, Kristoffer. Jag vill inte höra mer om den här matchen. Fulham West Brom, 2-0 till Fulham.
Ja, och äntligen fick ju Scott Parker och Fulham en seger. Det har ju tagit sin lilla tid, men vi som har suttit kvar med Mitrovic fick ju äntligen lite utdelning i offensiven då han står för 2 assist i denna matchen. Lookman är aktiv framåt och han jobbar på bra, men jag har svårt att se att de kommer få så mycket offensiv utdelning nu då schemat blir riktigt svårt och jag ser inte ett case att hålla kvar någon i Fulham tyvärr. Andersen är riktigt nyttig där bak i defensiven för Fulham. Dock så utsattes de inte för något ansträngande, men Tim Ream har sett riktigt svajig ut, så att jag tror det är nyttigt att få in Andersen där. Han kommer vara startspelare och bättre framöver, men försiktiga med Fulham-spelare in i lagen. De kommer ha ett riktigt, riktigt tufft nu några veckor framöver. West Bromwich fortsatt svaga och jag tror att de kommer vara ett riktigt strykgäng i säsongens Premier League. Det har vi pratat om tidigare. Har vi lag med offensiv kraft så är det bara att kaptena mot West Bromwich, för det ser inte bra ut någonting. Inte ens en legend som Ivanovic kan hjälpa dem där tyvärr, så håll er borta från West Brom.
Ja, jag håller med. Man håller sig borta därifrån. Samtidigt så inför Fulham så höll jag ändå West Brom som favorit. Jag tycker Fulham har sett sämre ut. Och West Brom har faktiskt styrt upp sitt försvarsspel om man har kollat statistiskt här de senaste matcherna. Nu mot Fulham såg det inte bra ut. Och det kanske stärker caset för att kaptenen spursar det här till helgen. Det kanske jag lutar mest mot, men vi får se hur West Brom fortsätter framåt, om det här bara var ett hack i skivan eller om deras defensiv kanske inte är så dålig som många vill göra gällande. Men vi får se helt enkelt.
De har ju bytt nu från en fembackslinje till en fyrbackslinje också, så det kan ju vara kanske en framgång.
Ja, det verkar ha varit det, men som sagt, man släpper 2 mot Fulham, så att, jag vet inte. Sista matchen jag ska gå igenom är Wolves Palace, en match som Wolves vinner med 2-0. Och i den här säsongen där vi har svårt att hitta nollor så tycker jag Wolves har fått mycket skit, men de har ändå hållit 4 nollor på 7 matcher den här säsongen. Och är ett försvar som vi sedan tidigare har kunnat lutat oss mot en hel del. Och jag tycker att man fortsatt kan göra det. Spelschemat kommer att bli lite tuffare här en bit framåt. Men det finns intresse i Wolves defensiv, det tycker jag. Däremot så, Size är ju en av de mest ägda försvararna och han får sitta bänken den här matchen och har en osäker plats. Mycket tack vare Kilman som har gjort det väldigt bra, men även Marçal och Ait Nouri som får chansen i den här matchen. Både Kilman och Ait Nouri gör en väldigt fin insats mot Palace. Ait Nouri gör ju mål till exempel från sin ytterbacksplats. Kilman tror jag har spelat till sin första tröja i den där trebackslinjen i mittförsvaret. Så att, där är nog inte Size med just nu. Och ytterbacksplatsen, det är ju inte, det är inte Size plats. Jag tycker han har gjort det helt okej när han har spelat där. Men han är inte en wingback, det är han inte. Jag tyckte Semedo även var bra i den här matchen och kommer iväg med bonuspoäng. Så jag tycker det finns fina alternativ. Det är lite olika vilken väg man vill gå och ha täckning i Wolves defensiv. Ett säkert kort är att gå på Cody till exempel. Han kommer inte tappa sin plats om han inte skadar sig. Kilman skulle kunna tappa platsen. Om det, men just nu har han byggt upp ett bra förtroendekapital tror jag. Han har nog råd att göra en lite svagare insats. Så att, har man gått in där tidigt så tycker jag man sitter bra. Annars så Semedo ute på sin kant är ju ett säkert kort men kostar desto mer. Med tanke på de fina ytterbacksinsatserna eller wingbacksinsatserna så är det framförallt Podens och Neto som drog fördel av det och tog båda offensiva poäng och gjorde det bra. För en gångs skull så får vi se en Jiménez som blankar, men vi vet ju vad han kan där fram. Går vi till Palace så noterar jag att de fick en straff som Milivojevic var redo att ta. Men den dubbdes bort på grund av offside efter VAR-koll. Och där såg vi det att är Milivojevic på plan så kommer han ta straffarna före en spelare som Zaha som kanske har ett större FPL-attraktion. Men Milivojevic kommer inte att ta några straffar de kommande matcherna efter ett rött kort och tre matchers avstängning. Men man kanske ska säga det med tanke på Digné där att det kan mycket väl komma in en överklagan. Jag hörde att Hodgson inte alls var speciellt nöjd med den utvisningen. Så ja, Premier League som sagt, de har gläntat på den dörren och de kommer nog få in en del överklagningar av det här slaget den här säsongen. Innan denna match hade Zaha 7,3, prisar 7,3, snittat 10 poäng per bortamatch den här säsongen. Så han har fortfarande ett starkt case för sig. Kollar man kommande spelschema så tycker det ser bra ut. De möter Leeds hemma, nu Game Week 8. Efter landslagsuppehållet så är det Burnley borta, Newcastle hemma, West Bromwich borta. Så att Zaha, sitter man med honom då tycker jag man sitter kvar. Dessutom då straffskytt så länge Milivojevic är borta. Van Aanholt, prisat 5,4, fick vi se med den första Premier League-starten. Och han kommer fortsätta vara där och är ett alternativ. Men jag tycker att det finns mer attraktiva försvarsalternativ. Jag tycker det finns ganska många, vi har nämnt flera i Zuma, Chilwell, i Wolves. Jag tänker inte ta in Van Aanholt, men det skulle kunna vara en spelare att kika mot ändå. Det var laggenomgången och då går vi vidare med veckans diskussion. Och jag sa att jag hade någon form av kaptensplan som vi skulle prata om. Och egentligen så är den inte här till Game Week 8 utan jag bara råkade se att från Game Week 10, det känner de allra flesta till, då vänder City spelschema. Jag tror att man ska sitta med åtminstone ett offensivt alternativ från City som man känner sig bekväm och har en kaptensbindel på. Man ska däremot inte göra det på bekostnad utav Mané alternativt Sala. Jag tycker att man ska ha båda två. Och det gjorde jag. Jag kollade Game Week 10 fram till Game Week 20. Om man bara skulle sätta kaptensbindeln på City eller Liverpool-spelare, finns det case att göra i samtliga omgångar mellan Game Week 10 och Game Week 20. Då de har bra matcher. De möter Fulham och West Bromwich och Brighton och Palace och Newcastle. Lite om vartannat. Riktigt, riktigt bra matcher. Sen säger jag inte att kaptensbindeln ska sitta där på City eller Liverpool varje de här veckorna. Det får vi se när vi kommer, vilka spelare visar form och sådana saker. Men det finns case för det. Och då har det alternativet att ha en De Bruyne eller Sterling tillsammans med en Mané eller Salah. Där man i alla fall kan ha en kaptensbindel eller bara glida med på de poäng som de kommer få om man sätter bindeln någon annanstans. Det tycker jag är ett jättebra case. Nu har jag kollat på det här Game Week 10-20. Men generellt tycker jag det är bra att ha en sån här kaptensplan att kolla. Okej, nu Game Week 8. Om jag skulle ha liksom ett wildcard eller ett free hit-lag. Vem skulle jag ta in då och vilja sätta kaptensbinden på? Kaptensvalet gör sig extremt mycket poängmässigt. Jag är kanske inte den största fanen utav just hur stor påverkan kaptensvalet har i fantasy. Men så är det nu och då måste man förhålla sig till det. Och då gäller det att planera så att man har bra kaptensalternativ för varje gameweek som kommer. Kristoffer, hur tänker du gällande kaptensval och så här? Nu pratar jag inte bara för en specifik gameweek. Är det någonting du planerar dina transfers efter eller hur har du gjort historiskt?
Absolut, det finns ju alltid sådana saker man måste ta in när man kollar. Byter jag in en potentiell kapten här som kan liksom störa dynamiken i mina val framöver så att eller som kommer ge mig ännu mer huvudbry kanske inför valet och kommer ställa till det. Men helt klart, man ska ju ha i åtanke vem man byter in. Är det en potentiell kapten som kan ta många poäng eller byter man in den bara för att det ska vara en komplementspelare så att säga. Så att det finns ju även case på lite billigare spelare som kaptener. Vi ser ju att Son är ju bara prisat på 9 till exempel. Och då kan man utan problem få in en premiumspelare vid sidan om honom. Nu har de ett svårare schema framöver, men som ett exempel.
Ja, nej, absolut. Jag säger inte att man ska kaptena sina dyra spelare. Samtidigt säger jag det att om man nu investerar väldigt mycket pengar i en Mané eller Salah så har man ju ett kaptensalternativ som man nästan kan vara trygg med varje vecka. Min starka rekommendation det är att sitta med både ett premiumalternativ på mittfältet från både Liverpool och City från Game Week 10. Om det inte skulle vara så att vi ser någon liksom trend på att något av lagen går riktigt, riktigt tungt. Det troliga är väl kanske att om det skulle vara något lag att det skulle vara City som har kämpat lite i inledningen. Men jag tror att de kommer börja takta igång och de får tillbaka en forwardsroll där. Och ja, jag tror inte det är så många som kommer sitta utan Liverpool-spelare. Men jag tror ändå att det är vissa som kommer ha lite tufft att få in City-spelare. Man kommer behöva göra uppoffringar, kanske byta ut Kane och Son eller någon av dem i alla fall. Man kanske sitter med någon United-gubbe i Fernandes eller liknande. Det har man inte råd med.
Göra uppoffringar defensivt i Liverpool skulle väl vara just nu i alla fall.
Absolut, men även där är det ju svårt att om du går med en riktigt billig backlinje att få in ett mittfält med en Salah, De Bruyne, Fernandes, Son, en Kane på topp. Alltså, du kan inte ha allihopa. Det spelar ingen roll hur billig backlinje du sätter in där. Så valet kommer behöva göras. Och jag tycker att det finns ett jättecase för Liverpool City åtminstone. Sen kanske trycka in något alternativ till. Och jag har inga problem att göra uppoffringar defensivt för att få in fler där. För jag tycker som sagt att det finns bra, billigare defensiva alternativ. Vi stänger med veckans diskussion där. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om poddlaget. Men gör en rätt okej game week. Trots vi missar kaptenen. Vi sätter den på Son. Jag vet inte heller, jag har inte pratat så mycket med Stefan gällande byte och sånt. Så att vi lämnar det nog där och istället går in på veckans rekommendationer ganska direkt. Jag var inte med i inspelningen förra veckan. Men jag lyssnade ju på avsnitt som du och Stefan gjorde, Kristoffer.
Ja.
Ni hamnar väl helt okej på många av rekommendationerna. Men på försvarssidan så Hade ni båda Konsa i Villa? Det gick ju inte så bra den här veckan.
Nej.
Och vi får väl se. Om jag kollar mina rekommendationer. Så jag backar ju valt av Chilwell. Det kanske var ganska tydligt i min Chelsea-genomgång. Och han har jag pratat om en längre tid. Den här veckan lägger jag även till hans backkollega Zuma. Som jag tycker verkligen gör ett starkt case för sig. Och sen så som ett tredje alternativ går jag på Masuaku i West Ham med deras fina spelschema. Och jag känner mig faktiskt riktigt nöjd med de tre backrekarna.
Jättebra alternativ. Jag har ju Chilwell och också petat in Zuma där Konsa får flytta på sig. Men jag behåller Meslier. Han gör det riktigt bra och några små missar här och där, men det lär han sig av. Han är fortfarande ung och formbar och kommer bli en riktigt bra målvakt, tror jag.
Mm. På mittfältet däremot har jag ingenting att klaga på hos er. Jag tror att ni var helt överens där med Son, Grealish och Saha.
Ja, det var vi.
Och det spelare jag helt backar. Jag har faktiskt samma spelare själv. Jag hade för 2 veckor sedan när jag var med senast, då hade jag med Salah också istället för Saha, tror jag det var.
Det kan nog stämma.
Men med Salah, jag tycker man ska ha honom. Så att jag stryker den inte av den anledningen. Jag stryker den för jag tycker jag nästan är för självklar, får ens nämna. Ja. Son är väl den som kanske sjunger lite på sista versen, som kanske kommer behöva stryka på foten för att få in ett City-alternativ.
Absolut.
Men inte inför Game Week 8 då West Bromwich väntar. Men han kommer nog inte vara kvar på min mittfältsrek speciellt länge till.
Jag skulle även hålla ögonen på Ziyech där, som du också har nämnt. Mm. Så att han kommer snart finnas i mittfältsdiskussionen i många lag, tror jag.
Verkligen. Anfallssidan glädjer mig också åt att ni båda nämner Kane och Watkins, som var mina alternativ för 2 veckor sedan. Jag står kvar där. Tycker att Kane har ett bättre case än vad Vardy har, även om de delar skytteliga toppen. Spurs schema vänder förvisso här om några matcher, men som sagt, nu inför Game Week 8 skulle han mycket väl kunna vara det bästa kaptensalternativet också. Så han får vara kvar. Watkins är kvar. Numera straffskytt också. Det var väl ingen som hade förväntat sig. Men han är kvar.
Ja, ska man lägga till någon eller sådär då, så är ju Martial blir högintressant nu när han är tillbaka efter avstängning. Och har ju visat i Champions League hur bra han är.
Ja, och egentligen om jag ska lägga till någon skulle jag definitivt vilja nämna Wilson. Jag sa det, jag tycker han flyger under radarn, men han är ett riktigt, riktigt bra alternativ som dessutom inte kostar speciellt mycket. Och skulle kunna vara, om man väljer att gå riktigt billigt i anfallet, att typ gå ner från Kane till en Wilson och liksom investera väldigt mycket i det här mittfält som jag var inne på. Men då kanske man har helt plötsligt råd att sitta med en Salah, en De Bruyne. Behålla Son kanske till och med. Ha en United-mittfältare och kanske Ziyech. Alltså ett riktigt, riktigt starkt mittfält. Och ändå ha bra anfallsalternativ, men kanske lite billigare. Och även på försvarssidan då.
Wilson, Watkins och vem skulle vi kunna hitta mer då som en bra
Brewster.
Budget? Brewster, absolut. Där har vi en firma.
Anledningen att kasta in Brewster där, det är att om du har ett så starkt mittfält med de här 5 spelarna, då spelar du dem vecka efter vecka. Och du kan inte spela med 5 mittfältare och 3 forwards. Du måste sätta någon på bänken. Då är Brewster perfekt som spelare.
Helt klart.
Ja, differential-sidan. Det här är kul att diskutera, tycker jag. Här kör jag och Stefan en tävling. Jag vet att du är med också på ett hörn där, Kristoffer. Ni summerade ju Game Week 6 förra veckan och stoltserade med fina poäng. Jag tycker egentligen den knappt räknas när alla spelare blankar. Men ni, Aguero byttes ju ut, jag tappade poäng där. Men den här veckan är ju en fullständig cementering. Stefan går på Luckman i Fulham, en pinne, bra val där. Du gick på Mahrez, 3 pinnar. Jag sitter där med Semedo med sina 8. Jag känner mig nöjd med det. Den här veckan så väljer jag att gå på Ziyech. Vi har pratat om honom. Jag var nära att ta in honom i mitt privata lag. Full på Pulisic och är inte helt nöjd med det nu i efterhand. Men känner mig trygg med Ziyech här till Game Week 8.
Mycket bra val. Stefan klev ju på Southampton och Shea Adams.
Ja, här till Game Week 8. Och det, det är ett bra försök av Stefan. Men han kommer se sig slagen av Ziyech i alla fall. Det är jag ganska säker på. Har du någon du vill kasta in här?
Jag kastar in Gareth Bale. Nu tror jag att han kan bli startredo om de får en tuff bortamatch att åka. Så tror jag att han kan få en startplats om han inte spelar den från start. Och det tror jag inte.
Nej, nej, en liten chansning där. Det är det oftast med differential-valen. Vi får se.
Ja.
Kaptensdiskussion då för Game Week 8. Och här vill jag verkligen flagga upp någonting. Vi har aldrig någonsin haft en sån här tidig fredags-deadline. Deadline är redan vid 17.00. Och lägg där till att det är Europaspel i veckan. Så vi har Leicester, Arsenal och Spurs som spelar på torsdagen. Det kommer vara väldigt tajt emellan. Men Brighton Burnley sparkar igång Game Week 8 redan 18.30 på fredag. Så se till att göra era byten och sätta i ordning lagen. Kolla mot kaptens alternativ. Ofta så vänder man sig mot de här tilltänkta topplagen. Och den här veckan så möter City och Liverpool varandra. Nu visar Liverpool jättefin form i Champions League. Jag känner mig ändå inte trygg att sätta binden på någon i den matchen. Kan såklart, alltså en permakapten på Salah som man har vecka efter vecka, men det behöver inte vara fel. Men det är inte där jag vänder mig. Jag kollar framförallt mot matchen West Brom Spurs. Och mitt val faller nog på Kane före Son ändå, om man har båda två. Hur tänker du, Kristoffer?
Jag kan bara backa den. Har man Kane i laget så tycker jag att det är han som ska ha binden före Son. Nu är det visserligen en bortamatch. Son har blankat tre raka hemmamatcher. Men jag tror att vi får ut mer poäng ur Kane i denna matchen.
Ja, och det jag tänker här, dels har man straffarna på Kane, vilket alltid är skönt. Och i en sån här match mot West Brom, jag tror att West Brom kommer sitta riktigt, riktigt djupt. Vi har sett Son göra det riktigt bra när han får möta höga backlinjer som man kan springa igenom mot. Det tror jag inte han kommer göra här. Så då tror jag ändå att valet ändå faller på Kane. Jag säger inte att Son är ett dåligt alternativ, men jag tycker att Kane trumfar honom om man sitter med båda två.
Absolut, och även hans assistpotential som han har visat nu på denna säsongen.
Ja, jag tycker även att man kan nämna Chelsea som har hemmamatch mot Sheffield United. Jag tycker, får man klara besked där gällande Pulisic? Om Pulisic inte kommer till start tycker jag att Werner mycket väl kan vara ett bra kaptensalternativ. Spelar Pulisic däremot, då vet inte jag om Werner kommer ta plats i elvan. Vi såg att han skulle sitta bänk här i Game Week 7 men fick hoppa in. Jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vara så kaxig och säga att Ziyech kan vara ett kaptensalternativ när jag har alltså mitt differential-val, men det är en bra spelare.
Verkligen att sticka ut. Det är nog den kaptensalternativet som sticker ut mest i så fall som vi har haft genom denna säsongen. Ja, jag tror han är bara 0,8 eller någonting, va?
Ja, och som sagt, jag är en fegis. Jag kommer ha en bindel på Kane där jag tror att många kommer landa. Men jag tycker att det finns ett case på Chelsea-spelare också hemma på Stamford Bridge.
Absolut, det kan jag bara hålla med om.
Vi har länge pratat om West Ham där spelschemat vänder. De ska möta Fulham nu hemma. Det är en väldigt bra match. Och hade Antonio varit helt fit så tycker jag att han hade blandat i sig ganska ordentligt. Och kanske till och med att jag hade tagit in honom och satt binden på honom före Kane. Nu vet jag inte hur det är med hans hamstring. Vi kommer få sena besked där. Osäker på om man kommer spela. Spelar han inte så tycker jag inte att man kan sätta kaptensbinden på någon annan i West Ham. Det tycker jag inte. Men om man får klara besked att han kommer att starta, ja, varför inte? Men såklart, det finns ändå en risk. Även om vi får besked att han startar, så har han den här hamstringkänningen. Det kan ju vara så att han kliver av efter 20 minuter och har slagit upp någonting. Det är en risk som finns. Så att, det är vågat. En skadefri Antonio. Det hade absolut varit ett bra kaptensalternativ. Nu lite mer osäkerhet tycker jag.
Absolut.
Är det någon annan match som du vill lyfta som man kan hitta någon kaptensbindel i? Jag tycker ju att Spurs är ett så bra alternativ följt av Chelsea. Så att ja, jag tycker man kan gräva djupt. Men,
ja, ska man gräva djupt i lådan så behöver inte Sa vara ett dåligt alternativ mot ett högt stående Leeds och som anfaller med mycket folk. För vi vet att Palace kan spela defensivt och är Sa i det slaget som han har varit så kan det vara ett case absolut.
Mm. Ja, för den vågade.
Ja, verkligen. Då är man ute på hal is. Men vi måste ju...
Ja, det finns ju dem.
Ja, det finns ju dem också. Så att...
Och det är ganska ofta de här inte mest självklara kaptensvalen faktiskt överpresterar. Det svåra är bara att hitta exakt vem det är. Och går man på sannolikhet, ja men då är ändå sannolikheten att Kane kommer ta med poängen Sa, skulle jag säga. Och även många andra, men ja, det behöver inte vara fel.
Nej.
Jag nämnde det i början av programmet att vi har fått jättemycket lyssnarfrågor, så det är bara att vi kastar oss in i det. Jag har valt att dela upp det lite. Vi har fått, till en början kan vi börja svara på en del frågor som rör försvarare. Vi har en Asad Amaya som har en hel del frågor. Jag har valt att svara eller bolla upp en av dem.
Yes.
Och det har vi varit inne på lite redan. Men Liverpools backar, han sitter med både Trent och Robertson. Han undrar om det är rimligt att byta ut båda mot till exempel Chilwell och Digne och samtidigt frigöra pengar.
Absolut. Nu, vi vet vilken inverkan Dignes offensiv har på Everton. Men det är vågat att göra det nu när inte alla hela ordinarie startelvan i Everton är tillbaka. Men ett jättebra val. Absolut.
Ja, framförallt så är det ett väldigt bra läge att byta ut Trent och Robertson när de ska möta City.
Helt klart.
Så att jag tycker det absolut finns ett case. Vet inte om man har två fria byten och om det är värt att ta minus för det. Men Chilwell tycker jag absolut han kan ta in. Tycker att Chilwell är ett bättre alternativ än både Trent och Robertson. Digne, jag är lite inne på samma som dig där att om det är helt rätt läge med Everton, det vet jag inte, men han är fin. Torbjörn Olsson, han undrar också, vem byter man ut mot Trent Alexander-Arnold? Ta in en premium eller budget? Och sen undrar han, är Kilman i elvan får stanna i Wolves då, och byter man ut honom mot Mitchell eller Bur?
Oj, nej, det hade jag aldrig gjort.
Nej, alltså Kilman, sitter man med honom så tycker man sitter jättebra. Jag tror att han är i elvan för att stanna. Kanske inte över hela säsongen, men som det ser ut just nu har han verkligen byggt ett case för sig och verkar vara första alternativ där i trebackslinjen.
Yes, det håller jag med om.
Vem man byter ut mot Trent? Ja, men som sagt, vi har bollat upp lite olika alternativ. Och lite beroende på vad man ska göra med pengarna, om man letar efter en sån jätteinvestering på ett supermittfält, ja men då behöver man ju göra Trent till en Kilman eller liknande, någon billig, någon 4,5 kanske.
Vestergaard kanske, som gör, kan få mycket offensiva utdelningar på hörner och frisparkar från Ward-Prowse.
Ja, kanske. Tycker jag att det finns många andra 4,5 också som ändå finns där och intresserar. Vi har Dallas och Ailing i Leeds exempelvis. Och, vi har en Lamptey som i och för sig är 4,7 nu tror jag, men också ligger där. Och som sagt, Kilman tycker jag är ett jättebra alternativ.
Absolut.
Henrik Jonsson, han undrar om man ska sitta kvar med Reece James i Chelsea i hopp om att han får sina matcher eller att göra ett sidledsbyte till Zuma som spelar mer regelbundet. Och han nämner att han även har Chilwell i laget. Han säger också ett alternativ skulle kunna vara att kasta in Bellerin och sprida ut spelarna på fler lag istället.
Bejerin behöver inte vara fel, men jag hade nog gått på Zuma-spåret och jag ser mer poängpotential i offensiven för honom där och i Chelsea framöver. Även om vi vet att Arsenal är defensivt starka, som du har pratat om tidigare.
Ja, jag tycker att det är en liten coinflip där. Jag tycker att Reece James, jag tycker för mycket osäkerhet på honom. Han gör det ju bra när han spelar, men Aspi ska ju ha speltid som Chelseas kapten. Jag tror också Chelseas defensiv, jag pratar mycket om det i laggenomgången, jag tror på den. Nu när det verkar som att Mondy i kassen ger en annan trygghet. Thiago Silva och Zuma verkar spelas in som ett stabilt förstahandsval i mitten där. Så det går absolut att dubbla upp i Chelsea. Men det är lite vad man är för spelare där, fantasy-spelare, om man ändå vill sprida riskerna. Ska man göra det tycker jag att Bejerin är ett jättebra alternativ. Så att Henrik, du får känna efter själv där om du känner dig trygg med att dubbla Chelsea eller gå på Bejerin. Jag tycker oavsett, båda alternativen är riktigt, riktigt bra. Om vi hoppar över på lite frågor kopplat till forward, så en vän till mig, Andreas Byström, skriver in: kommer Mitrovic komma igång nu efter sina två ass, eller ska man kasta honom?
Jag går själv i de tankarna, och jag, med det spelschemat de har, så tycker jag inte det finns ett case att ta kvar honom. Men ja, vi vet att han är ett hot alltid, men det finns bättre alternativ. Byt honom till Watkins som har ett riktigt fint spelschema, eller Bamford som har kommit igång. Men jag hade gått på Watkins spåret.
Ja, vi har ju, som du säger, Watkins, vi har Bamford, vi har Wilson som inte är jättemycket mer pengar. Så att jag tycker nog att det är ett läge där, Bys, att skicka honom. Du var inne på spelschemat. De har ju ett jättetufft spelschema. Men West Ham borta nu i Game Week 8 innan landslagsuppehållet. Det är en tuff match. Sen har de Everton, Leicester, City, Liverpool. Ja, det är liksom fram till Game Week 12.
Det är röda matcher hela
ja,
vägen.
Ja, absolut. Jag kan dessutom, apropå rött, jag kan se ett rött kort från Mitrovic. Jag vet att han har det i sig också. Så att, ja, jag hade klivit av det tåget nu. Jag tycker det är ett bra läge. Charlie Bengtsson gör upp: Calvert-Lewin kommer få det svårare att skapa mål framöver, känns det som. Vem är bästa ersättare i samma prisklass? Eller ska man gå billigare? Watkins finns ju där med tanke på Villas spelschema. Han har vi ju pratat om.
Ja, eller Wilson har vi också nämnt. Som är, och då kan man investera mer pengar i mittfältet som vi har nämnt tidigare också.
Ja, men det finns absolut case för det. Jag tycker kanske inte helt att man ska döma ut Calvert-Lewin. Jag tror att han kommer fortsatt göra mål. Med ett ganska bra spelschema. Möter United nu. Jag vet inte riktigt om det är en bra eller en dålig match faktiskt. Men sen efter det så är det Fulham. Efter landslagsuppehållet. Supermatch. Leeds efter det. Burnley efter det. Ja, alltså, tycker kanske inte att man har jätteproblem med Calvert-Lewin. Richarlison, han har ju sin avstängning men kommer komma tillbaka. Digné är tillbaka redan nu som kommer vara viktig med sina fina crossbollar in till Calvert-Lewin som är stark på huvudet. Jag tror att vi kommer ha en James Rodriguez tillbaka väldigt snart också. Så att har man suttit på Calvert-Lewin sen tidigt och varit med och byggt upp pengar i honom, så kanske man ändå ska sitta kvar. Men det finns bra alternativ. Du nämnde flera av dem där.
Yes.
Tobias Karlsson, han undrar om man bör ersätta Ings och vem byter man in i så fall. Och där kanske vi får säga det att vi får nog nästan utgå från att Ings inte är skadad och bort. För att ändå är, ja men då behöver man ersätta honom. Men om Ings visar sig vara hel, tycker du det är en spelare man behöver göra sig av med nu?
Nej, det tycker jag inte. Han är väldigt nyttig för sitt lag och formen är på uppåtgående, så att det kommer komma mål och poäng från honom. Vi vet att han, när han kommer igång, så blir han en poängmaskin.
Mm. Bra matcher också. Ja. Så jag tycker inte man behöver göra sig av med honom. Är han skadad så har vi redan nämnt massa alternativ. Så att det är samma spelare som vi har nämnt. Och de är ju desto billigare än Ings. Så där sparar man in lite pengar. Adam Malik, han sätter huvudet på spiken och jag kan väl inte annat än att hålla med honom. Och jag tror att Adam själv har hört på hela avsnittet här och där vi har pratat gott om Wilson. Men han undrar om vi inte har underskattat Newcastle en del och då kanske framförallt Callum Wilson. Spelschemat de kommande 7 gameweeksen ser ändå ganska okej ut, bortsett från möjligtvis Chelsea hemma i gameweek 9. Callum Wilson ligger dessutom precis bakom alla mål de gör. Hans expected goal på 6,13 är ju bäst i ligan och hans expected goals non-penalty på 3,76 är fjärde bäst, endast 0,5 efter Kane så här långt. Med tanke på Bamfords spelschema, Antonios skada mot Pace situation i Brighton och Watkins många blanks, så måste väl Wilson ändå ses som ett starkt alternativ i det prissegmentet. Det låter som att Adam har bra koll på vad han snackar om, har kikat in i statistiken också. Och det har vi också gjort, och jag håller med. Vi har inte riktigt lyft Wilson. Vi har nämnt honom och sagt att ska man spela någon Newcastle-spelare så är det Wilson, dessutom på straffar och sådana saker. Men jag tycker han är underskattad, både av oss men även generellt faktiskt. Så att Callum Wilson, vi får göra om, gör rätt där. Jag tycker Wilson är en av de mest intressanta anfallarna i spelet sett till det värde man får ut från honom. Ska jag dock lägga till det som Adam är inne på med tanke på Bamfords spelschema. Jag tycker inte att Leeds spelschema är så dåligt sett till Bamford som spelare. Jag tror att deras spelstil kan passa ganska illa lag som Arsenal, Everton, Chelsea. De kör den här höga pressen. Så jag tror att Bamford kan ta poäng. Men ja, vi får se. Antonio dessutom, om han nu inte kommer vara borta så länge, vilket det ändå tyder på att han inte kommer vara, så tycker jag att han är ett riktigt, riktigt kanonalternativ. Fredrik Löv, vad tror vi om Anthony Martial? United har bra schema, eller är det bara dumdristigt att byta in?
Absolut inte. Jag nämnde honom tidigare i anfallsrekarna där, och jag tror att nu har han vilat upp sig från ligan och vill komma tillbaka, så jag tror att man kan få ut mycket poäng av honom de närmsta veckorna när schemat är bra.
Mm. Ja, jag tror också det. Jag tycker väl i och för sig att det kostar en del. Ställer jag Martial mot en spelare som Wilson nu då, som ett exempel, så är inte jag säker på att Martial kommer ta mer poäng. Men Martial är ett bra alternativ. Jag tror att det är en spelare som kan stiga en del i värde om man skulle göra det bra nu. Så ja, det kan vara ett alternativ om man vill ha en United-spelare offensivt men kanske inte har plats på mittfältet. Så skulle det kunna vara ett alternativ.
Absolut.
Simon Johansson undrar vilken forward under 7,5 man ska satsa på framöver. Vi har ju nämnt flera stycken. För att plisa Adam lite som han var inne på, så ska jag nämna en, så är det nog Wilson ändå.
Ja, han går nog först just nu. Tvåa är nog Watkins med tanke på spelschemat. Men ja. Wilson absolut.
Mm. Vi har gått igenom försvarsfrågor och och forwardsfrågor. Det är väl inte mer än rätt att gå till mittfältet. Carl Kviding, han skriver så här: Arsenals spelschema ser ju rätt hyfsat okej ut. Vad tänker ni om Aubameyang om man vill sticka ut lite? Han har redan Salah, Son och Sterling, och säger att det förmodligen då blir Sterling som byts ut i sådana fall.
Det tycker inte jag, med tanke på att Citys schema strax vänder. Och visst, Arsenals schema ser bra ut, men han har inte riktigt nått upp till den standarden vi är vana vid, skulle jag säga. Ja, han är bra, men man vill ha mer poäng utav honom för att investera den pengen, tycker jag.
Ja, jag skulle vilja se mer offensiva tendenser från Arsenal. Som jag var inne på i matchgenomgången, jag tycker att Arsenal framförallt ser intressant ut rent defensivt. Aubameyang är en jättebra spelare och kommer ta poäng. Dock så väldigt högt prisad, och för han ska göra skäl för de pengarna. då måste han börja banga in mål väldigt mycket mer regelbundet än vad han gjort hittills. Det kanske han gör med det här lättare spelschemat, men jag skulle gärna vilja se han göra en eller två kassar innan jag i så fall skulle hoppa på det. Joakim Traunschning skriver, kommer Jota få starta? Ja, han gör ju en del mål just nu.
Ja, han är ju riktigt het, så att jag tror inte Klopp kan annat än att ha honom i elvan just nu. För det, man måste ju smida medan järnet är varmt på en sån spelare, för han kommer ju inte fortsätta med det i all evighet, det vet vi.
Känns svårpetad tycker jag. Jag ser bara nu, jag kollar ju inte på matchen eftersom vi håller på att podda. Däremot ser jag att han blev utbytt i minut 66 istället för Firmino. Tycker det tyder på att om inte det rör sig om en skada, vilket jag kanske inte tror att det är, så är det för att han ska vara lite fräsch till helgen dessutom. Så att jag tror att Jota kommer starta till helgen om de tvingar mig att gissa nu. Oavsett om de egentligen spelar en 4-2-3-1 eller en 4-3-3. Det är i alla fall min gissning. Sen så om det betyder att man ska gå in på Jota just nu. Ja, alltså det skulle kunna vara en kortsiktig pant, men jag är inte så säker på att Jota är en spelare som man kanske var säker på vecka efter vecka kommer starta. Å andra sidan, till det pris han ligger på, ja, alltså det är klart, alltså han kostar 6,3. Ska han hålla på och panga in mål så här? Eller ska han börja spela väldigt mycket, både i form av kanske inhopp, men framförallt starter. Ja, men det kommer komma poäng från den foten och till en prislapp på 6,3. Ja, varför inte? Det är ju kanske ett riktigt bra differential-val. Det nämnde vi ju inte när vi tog ut våra differentials. Nu möter han City till helgen, men han ägs ju bara av 3,5%.
Absolut. Och har man budget för det och inte går så dyrt i backlinjen exempelvis, så är det ju inte så dyrt att sätta honom på bänken med tanke på det låga priset.
Nej.
En startspelare i det här corona, vi vet att vi behöver ha startspelare på bänken, och får man in honom där så är det ju kanon.
Ja, jag tycker det enda som gör det svårt för mig, det är att det är extremt trångt om platserna på mittfältet. Det finns så många spelare jag vill ha på mittfältet. Men det är absolut en spelare som man skulle kunna chansa med. Pontus Nilsson, han undrar om man borde sitta kvar med en spelare som Jorginho som bänkspelare. Resten av mittfältarna är Sala, Saha, Grealish och Son. Så jag gillar mittfältet.
Absolut, det var ju ett riktigt bra mittfält. Och jag blir lite osäker på hur mycket han kommer att spela och hur mycket poäng han kommer att ta, Jorginho. Jag tycker i den prisklassen så finns det andra man kanske kan få in någon lite bättre där. Men det är ett svårt val. Han har ju ändå straffar när han väl spelar.
Ja, det är som du är inne på. Det man är orolig för är just hans speltid. Han är straffskytt, billig spelare som man kan sitta med honom där. Det är kanske inte den spelare jag hade valt just nu i en sån position. Men har man honom, ja, det beror lite på vad man har för andra bränder att släcka. Men om du bara har ett byte och ska göra så, jag hade hellre tagit in en spelare som Zuzek om man dessutom sparar lite pengar, man sparar väl 0,4 tror jag. West Hams fina spelschema, och Zuzek en given startspelare. Man har heller inget problem att sätta Zuzek på bänken någon gång, men sitta en etta på bänken och få in honom så kan det mycket väl komma poäng. Och man kan även spela honom i nästan vilken match som helst.
Och Zuzek i kommande match kan ju vara ett hot med fasta situationer och sitt starka huvudspel.
Ja, så det är väl om man inte har några andra problem. Jag tycker inte det är någon annan på mittfältet han behöver stressa och ta ut i alla fall. Så det beror lite på hur resten av laget ser ut. Anton Hedberg undrar om det är dags att ta in Kevin De Bruyne igen. Utan någon striker blir det han och Sterling som får steppa upp poängmässigt. För visst kommer City ändå ta sina poäng även om det sitter långt inne, skriver han.
Vi har nämnt det innan. Men till denna matchen kanske man inte behöver liksom skynda till honom. Jag tror inte att han kommer skjuta som en raket i värde förrän om en 2-3 gameweeks. Så kanske till, inte till denna, men nästa gameweek kan det vara en luta sig åt att ta in honom.
Mm. Nästa gameweek möter de Spurs, men det skulle kunna vara okej ändå. Sen är det framförallt från gameweek 10 då riktigt fint spelschema börjar. Ja. Men det jag vill säga till Anton där är att jag är lite tvärt emot där mot hans tanke. Jag tycker det är bra att ta in Kevin De Bruyne eller Sterling. Däremot så tror jag att både De Bruyne och Sterling skulle må väldigt bra av att ha en striker där framme. I form av helst Aguero, men även Jesus då, som är närmare en återkomst. Jag vet inte om Jesus fick något inhopp idag, men han satt i alla fall på bänken. Kasper Eriksson, han är inne på att Everton har tappat lite grann, vilket kanske är naturligt, dels för en superfin start, men också i form av Richarlison avstängd och en Schamme som har varit så viktig som har varit skadad. Men han undrar om det är dags att redan nu byta ut Schamme.
Det finns case, det är många spelare som är på väg in. Vi har Siers till exempel i ungefär liknande prisläge. Så det behöver inte vara fel. Men det har ju snackats lite om att han ska vara tillbaka nu. Men det behöver inte vara fel att ta in exempelvis då Siers.
Nej, jag tycker det är lite klurigt. Jag tycker... Schamens har sett jättebra ut. Jag tror han kommer fortsätta göra det bra. Everton har ett fint spelschema. Det har jag varit inne på när vi pratade Calvert-Lewin. De har Fulham efter landslagsuppehållet. Frågan är dock, ska han iväg på landslagsuppehåll? Då vet vi det. Då är det Colombia, det är Sydamerika. Kanske kommer sent tillbaka. Men det är trångt om mittfältsplatserna. Jag säger det en gång. Jag tycker inte att man behöver stressa bort James Rodriguez om man inte har bytt ut han redan nu. Jag tycker definitivt att man håller i bytet och ser vad de säger inför presskonferenser och så för helgen. Så jag kanske är startklar mot United. Då tycker jag inte man byter ut honom. Är han fortfarande skadad, ja, då kanske det finns ett case ändå.
Absolut.
Det var mittfältsfrågorna vi hade fått. Sen så är det en del andra frågor som man kanske inte kan klassa in som försvar, mittfältare eller forwardsfrågor. Kanske mycket byten och mycket handlar om Mopay. Vi kan väl börja med Chris Karlsson. Han skriver att han sitter med Antonio, Mitchell, Saiz, Pulisic och Mopay. Det kan bli en del minus här. Ja, vad säger du? Hur prioriterar man byten här?
Ja, vi vet att Mopay, han är långt ut på kanten. Antonio är skadad. Men ja. Frågan är hur långt borta Antonio är från att komma tillbaks. Han kanske inte är den branden, den första branden man släcker. Utan jag hade nog ändå bytt ut Mopay först.
Ja, personligen, jag hade bytt ut Saiz först. Jag tycker att det är ändå en del pengar uppbundet till honom. Jag tycker det finns fina alternativ runt samma prisklass. Och dessutom, i form av Zuma till exempel i Chelsea. Man skulle kunna gå ner från Saiz till Kilman, få spara in pengar där. Pulisic, en spelare jag tror kommer vara tillbaka snart och då sitter man fint med honom. Mopay. Jag vet inte, vi har inte hört något speciellt mycket. Det har varit en del rykten. Men jag tycker man kan avvakta där också. Framförallt presskonferenser, men kanske även en game week till. Mitchell, en spelare jag inte tror kommer spela speciellt mycket. Å andra sidan kanske man kan bara sätta en längst ut på bänken eftersom han inte kostar så mycket. Så att, jag tycker inte det är ett byte man behöver prioritera. Saiz är nog den jag hade prioriterat att byta först. Här är en annan som sitter med Mopay. Tobias Tim, han har bara ett fritt byte och behöver göra något åt Mopay, Trent, Harvey Barnes och Jimenez. Och de man framförallt tittar mot är Callum Wilson, Jamie Vardy, Creswell eller Bellerin och Siers.
Det är jättebra byten allihop, men... Vi vet också att vi har ett stundande landslagsuppehåll och då är det riktigt skönt att sitta med två byten efter det. Så att, det var inga akuta bränder att släcka egentligen. Du har Harvey Barnes, ja, hans form Han har varit bra, han är startspelare fortsatt, men jag tycker inte riktigt att han behöver man inte stoppa undan direkt och döma honom för det. Han kommer tillbaka. Så ja. Nej, jag skulle nog spara mitt byte där.
Ja, antingen spara bytet eller bara göra Mopay till Callum Wilson om man kan göra det bytet så absolut. Rakt av. Även om Mopay kanske kommer tillbaka så håller jag Wilson som en bättre spelare. Sista frågan om Mopay då, det är Peter Sandberg. Vad händer med Mopay? Sitter med honom och Foden, vem är mest akut att byta ut och mot vem i så fall har 0,4 på banken?
Ja, då har man väl då når man inte upp till Callum Wilson. Eller vad ligger Mopay på?
Jo, 6? Det gör man väl.
Gör man det? Ja.
Det tror jag. Mopay är prisad 6,5.
Ja, då hade jag gått och bytt ut honom först. Foden kommer få chansen och inte lika stressade inför Foden som jag skulle varit inför Mopay.
Foden där, jag förstår inte riktigt. Vi har nästa fråga också som rör Foden lite grann. Men jag vet inte vad man har för förväntningar på en sån spelare. Väljer man att gå på det spåret så får man vara med på att det kommer bli en del liksom bänkplats och inhopp och sådana saker. Han kommer ta sina poäng, han kommer få sina starter. Men han kommer inte starta vecka efter vecka, det kommer han inte göra. Och det kanske man kan vara nöjd med ändå för att få en City-spelare som kommer spela någon gång då och då och göra riktigt bra förmodligen då, eller får man hoppas. Mopay är ett större problem om man ska väga dem mot varandra tycker jag. Sen så får vi se hur stort problem Mopay egentligen är. Det skulle kunna vara så att Potter hade en jättebra anledning till varför han inte var med i matchtruppen och sen är han tillbaka nu och sen så spelar han bara på. Jag tycker att man lite får avvakta för att se vad som händer om Mopay. Det är mest rykten som det är just nu.
Man kanske ska tänka på det att Foden tar upp en cityplats istället och som ett problem. Nu är det inte ett problem för han spelar, men det skulle kunna bli ett problem om man vill få in mycket offensiv kraft.
Ja, samtidigt tycker jag att det där är så svårt för att City-spelarna som man vill ha, till exempel De Bruyne och Sterling och sådär, de är så dyra så att ha båda, det är inte så ofta man sitter med det. Så kollar jag på City just nu, ja men Cancelo nämnde jag som försvarare, jag tycker han är jätteintressant. Han skulle man kunna ha och så har man förmodligen en av Sterling eller De Bruyne och då har man ändå en tredje plats kvar. Så att, det tycker jag inte är ett jätteproblem. Det är oftast mer ett problem med lag som har lite mer prisvärda spelare. Till exempel Chelsea som ändå får ses som ett tilltänkt topplag och har lite billigare spelare ändå än den yttersta premiumsegmentet.
Absolut.
Simon Nilsson, han är också inne på Foden. Men han undrar om det är läge att gå -4 för att ta ut Robertson och ersätta med Bellerin eller Zuma och uppgradera Foden till Ziyech. Jag gillar det han skriver. Inte att ta -4 kanske, men jag tycker han förbättrar sitt lag.
Det kan jag bara hålla med om. Det var ju... Ja, nej, det är ett jättebra byte, absolut. Så inget att inmärka på det.
Behöver inte vara fel då, säger vi.
Nej.
Anton Lindell, under förutsättning att Ings är skadad så funderar han på att göra Ings och Trent till Werner och Chilwell för -4.
Det behöver inte heller vara fel, men ja, ska man köra trippla upp i Chelsea låter det ju nästan som att han har någon mer där.
Jag vet inte om han har någon mer, men jag tycker det finns ett case att trippla upp i Chelsea, men ja. Werners roll är fortfarande lite oklar. När Pulisic är tillbaka, kommer Werner starta vecka efter vecka som forward? Jag tycker att det verkar som att Abraham kommer hålla på att sno speltid. Och då kanske Werner är lite för dyr. Han funderar på att ha Werner som kapten i Game Week 9. Jag är inte...
Där framme är jag inte i tanken än.
Men, det är, jag det är hade inte... efter landslagsuppehållet. Men det är Newcastle borta i den matchen.
Ja, det behöver inte vara helt fel. Men det finns andra spelare i Chelsea som jag håller högre än Werner just nu.
Samma här.
Och vi har nämnt många forwardsalternativ om man inte vill gå på Chelsea och göra plats för Chelsea någon annanstans.
Mm. Så är det. Mattias Torbjörnsson, vad ska man göra med Ryan i kassan?
Jag tror bara att det var ett han har spelat mycket och behövde vila. Jag tror
han spelar
inte
mycket de senaste 2-3 åren som Potter.
Ja, precis. Nej, jag tror inte man ska vara orolig för honom. Men man får ju absolut tänka till där att har man inte dratt sitt wildcard så kanske inte han är den första man ska gå ut efter, utan då finns det bättre alternativ i både Southampton, Leeds och Aston Villa.
Mm. Yes, ska vi avsluta med två stycken frågor här. Två riktigt bra frågor. Fredrik Norrström som är en flitig frågeställare som ofta har väldigt sunda åsikter tycker jag det verkar som. Han undrar vilken offensiv Chelsea-spelare vi skulle satsa på. Och undrar även om det är förvågat att gå på Siers.
Absolut inte. Vi har ju nämnt honom flera gånger här, så att kör bara.
Ja, jag gillar Siers jättemycket. Dels eftersom att det är det billigaste alternativet offensivt som jag tycker är bra. Vi har Werner som är dyrare och anfallare. Vi har både Havertz och Pulisic som är dyrare. Och Siers tar fasta situationer. Jag gillar honom jättemycket. Skulle jag välja en offensiv Chelsea-spelare just nu så hade det varit Siers. Jag tror dessutom att det kanske är den utav spelarna som riskerar minst rotation sett till konkurrens. Visst, Hudson-Odoi finns där. Men jag ser mer troligt att Lampards gosse Mason Mount kan sno speltid från Havertz centralt. Och vi ser att Werner används en del ute till vänster. Och då kan sno speltid från Pulisic som dessutom har haft en del skadehistorik. Så jag gillar Siers. Jag skulle säga att det är det bästa alternativet just nu. Och dessutom som sagt det billigaste utav dem. Nästa fråga då som jag också tycker är väldigt bra kommer från David Törning. Hur tänker ni kring firma Son och Kane? Spurs schema efter Game Week 8 ser tufft ut. Kill your darlings? Frågetecken.
Jag skulle inte lämna båda men kanske byta ut en av dem. Och där får man ju gå på sin fingertoppskänsla. Kommer Kane fortsätta leverera schemat? Vi vet att schemat blir tuffare. Jag tror att det finns mer poäng att hämta i Kane än vad det finns i Son. Så att jag hade lämnat Son i första hand.
Mm, och just där har vi även det mittfältet som då är så trångt om platser. Så att jag tror också att man kanske ska gå utan Son där. Sen är det alltid det här om man ska gå på form eller spelschema. Spurs har ändå visat väldigt, väldigt fin form och kanske framförallt då Son och Kane. Men jag har lite svårt. Jag ser här efter landslagsuppehållet, då är det City, det är Chelsea och Arsenal som är kommande tre. Jag ser ett case att lämna båda för att satsa på ett riktigt, riktigt starkt mittfält. Alltså downgrada Kane på anfallssidan och sen ta in en premium mittfältare där istället för Son. Kanske få in något ännu mer bättre på mittfältet också. Jag tycker att City har sett ganska bra ut defensivt. Jag tycker att Diaz har fått ihop ett bra samspel med Laporte som bara kommer bli bättre. Jag tycker Ederson är en jättebra målvakt. Chelseas försvar har vi varit inne på nu med en vettig målvakt i kassen och ett bra mittbackspar framför. Arsenal som har tajtat till det defensivt. De där tre matcherna, det kommer inte bli jättemycket mål från Spurs. Det tror inte jag. Så jag ser absolut ett case att lämna båda. Sen kan man bli straffad av det. Men det är ett aggressivt drag och jag gillar det.
Kör på.
Med det så har vi spelat in väldigt, väldigt länge. Och Kristoffer, jag tycker att det blev ett matigt avsnitt. Men nu återigen, vi påminner om tidig deadline på fredag. Och önskar alla ett stort lycka till. Och så hörs vi igen nästa gång när det är landslagsuppehåll. Ha det bra!
Lycka till!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.